Välkomna till Kulturförsvarets podd. I podden samtalar jag med personer som vill diskutera situationen för konsten, kulturen, folkbildningen och fri press och media. Och jag som leder samtalet heter Ulla Berg Svedin. Jag är frilansande skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Och dagens gäster är Matilda Belin Larsson och Åsa Huang. Och ni driver den fria professionella gruppen Teater Fatal tillsammans. Varmt välkomna Matilda och Åsa.
Tusen tack! Tack så mycket.
Och vi ska tala mer om Teater Fatal och om era erfarenheter yrkesmässigt. Men först så vill vi veta vilka ni är. Och ska vi börja med dig Matilda? Vem är Matilda Belin Larsson?
Jag heter Matilda Belin Larsson. Jag är 25 år gammal och jag kommer från Handen i Stockholm. Jag är regissör och konstnärlig ledare för Teater Fatal. Jag blev kallad bossig sedan jag var barn. När jag var 11 regisserade jag min första föreställning som handlade om Stockholms blodbad. Jag är överrörlig, översynt och oftast övertaggad. Jag älskar glitter, mycket eyeliner, stora kängor, stark bas, hög musik och One Direction. Jag hatar potatissallad, långa tånaglar och animerade apor. Så det är vem jag är, kort och gott.
Men du är ju, hur gammal är du?
25.
25 var det ju, just det. Men om vi backar då åtminstone 20 år tillbaka i tid. Hur var det då? Vem var den lilla Matilda?
Lilla Matilda hade trassligt hår. Jag hatade att borsta mitt hår, så jag hade alltid en stor tova i mitt hår. Jag hade precis hittat dödskallar, så jag hade alltid på mig dödskalleklänningar, dödskallediadem eller någon typ av dödskalle på mig. Och jag var ganska töntig och nördig och älskade att bara få hålla på med allting som var med en scen att göra. Jag hade inte riktigt hittat teatern. Jag hade en buktalarbas där jag höll på med en fågel som var en buktalarapa typ. Och sen så gillade jag att gå på museum och jag hade shower på skolan. Jag brukade väl låtsas vara Jimmy Jansson ganska ofta. Och så var jag bara otroligt social och otroligt töntig och otroligt obrydd om allting runt mig. Jag var bara glad att vara med.
Fanns det så att säga konst och kultur i ditt hem eller runt om dig?
Nej, det har inte funnits. Min pappa är polis och min mamma jobbar inom sjukvård. Och alla i min familj nästan jobbar statligt. Så det har liksom aldrig funnits den typen av kreativitet i mitt hem. Men de har alltid verkligen tyckt om att jag har hållit på med det. De har försökt hela mitt liv att få in mig i någon typ av sport. Och sen har jag alltid dealat mig fram till att få hålla på någonting med kultur om jag ska hålla på med sport. Men de har alltid stöttat mig väldigt, väldigt varmt i att hålla på med sådana här saker. Men inte riktigt fattat vad jag hållit på med. Jag har alltid varit lite den konstiga i familjen med sådana saker. Men det har varit kul. De har fått lära sig mycket under mina år.
Okej, tack. Och Åsa då? Vem är Åsa Huang?
Jo, jag är 24 år gammal och kommer från Kalmar. Jag är producent och konstnärlig ledare för Teater Fatal och jag har aldrig kunnat sluta prata sedan jag var barn, även om min farmor bad mig att hålla käften som femåring. Men jag har åkt hela Göta kanal 6 gånger. Jag är den som tar med mig tryffelsalami på bio och jag jagar alltid efter sample sales och köper aldrig någonting som inte är på klipp. Och jag älskar Neil Young. Och dessutom så hatar jag gurka. Ber alltid om att få ta bort det på restaurang. Jag hatar fiskar som simmar i vattnet och människor som inte säger tack eller förlåt.
Du hatar fiskar som simmar i vattnet.
Ja, jag tycker att det är så fruktansvärt obehagligt att se fiskar som simmar i vattnet.
Okej. Äter du fiskar?
Absolut, jag älskar sushi.
Okej. Och När du var barn då, hur var det med din relation till konst och kultur då?
Alltså, jag kommer inte heller från en familj där konst och kultur var så närvarande. Det jag minns är liksom, jag minns att jag tittade på Melodifestivalen från sängen liksom 2004 eller liksom. Jag älskade att sjunga och dansa hemma och liksom tvingade mina föräldrar att titta. Eller min farmor, och då blev hon alltid så irriterad för hon var så trött på att jag alltid sjöng liksom eller dansade. Utan jag fick ju verkligen uppleva konst och kultur genom skolan liksom, eller om vi gick någonstans med förskolan eller liksom om det var en klassrumsföreställning, men annars så var det inte närvarande i vårt hem, nog för att mina föräldrar är båda invandrare från Vietnam och att vi bodde liksom i ett miljonprogramsområde. Så det var liksom inte så närvarande i mitt liv, både på grund av ekonomiska skäl men också att det inte fanns något som kanske de kände sig välkomna till att gå och titta på eller visste att det fanns liksom. Så det har verkligen kommit senare i livet.
Matilda, du har en kandidatexamen i teatervetenskap med inriktning på dramaturgi och scenkonstkritik från Stockholms universitet från januari förra året. Men sedan dess har du hunnit med en hel del. Berätta.
Men det har varit intensivt sen jag tog min kandidat. Och det var intensivt redan innan jag tog den. Jag pluggade 150% under min tid jag pluggade och jag jobbade också under tiden med bland annat Forced Entertainment. Jag var med Anna Wnuk och Susanne Osten och intervjuade massa regissörer under tiden jag skrev min kandidatuppsats. Så när jag väl kom ut från min kandidat och var klar så var det som att jag var som sagt övertaggad och redo för allt. Så jag tog mig an allting. Och först och främst så gjorde vi Psykos för 48. Och det var liksom det största vi gjorde och ledde till jättemycket fantastiska saker som vi kommer att prata mer om sen. Men det var det största som vi gjorde och det påbörjade jag redan innan min kandidat var över. Och sen efter det så har jag också blivit publicerad. Jag skriver dikter och det har blivit publicerat 2 gånger i England med skrivargruppen Gore. Och jag har också varit på plats i England och gjort performancekonst där under den tiden. Och sen har jag också fått vara med på Monologakuten på Ö2 som är ett samarbete med Dramalabbet där jag fick testa på att göra.
Monologakuten, ska du förklara vad det
Ja. Ja, jättegärna. Det är ett projekt som Dramalabbet gjorde och i den här året gjorde de i samarbete med Ö2. Och då fick man, dramatiker fick en vecka på sig att skriva en monolog och efter det så gavs det över till mig som regissör och en skådespelare som fick tillsammans pyssla ihop den på en vecka. Och jag gjorde det här via Zoom för att jag är i Göteborg och det här var i Stockholm. Och jag hade feber hela den här veckan. Så det var en otrolig upplevelse, väldigt intensivt och spännande att få regissera via Zoom. Men det ledde till att verkligen få utforska mitt konstnärskap i och också ta med mig de lärdomarna som jag fick av Psykos i ett liksom supersnabbt format. Och jag tror att det verkligen hjälpte mig att koka ner vad är mitt konstnärskap, för man syndes så tydligt. Åsa kom upp till mig efteråt och var så här, det här är så du, för att man såg så tydligt de delarna som är jag och är min regi när det är så kort tid, för då ser man så himla specifikt vad det är som definierar mig.
Var det det att du behövde liksom vara mycket mer tydlig också då när du regisserade via Zoom?
Ja, både tydlig men också, jag jobbar otroligt fysiskt. Mina föreställningar och allting jag gör ungefär är jättefysiskt. Och vi hade några dagar på plats tillsammans där jag liksom la all grund i fysikaliteten. Men att beskriva saker fysiskt via Zoom istället för att kunna visa var väldigt svårt. Men gjorde också att mina tankar kopplade till rörelserna blev konkretiserade. Och det kändes som att jag fick syn på vad det är jag tycker om och varför jag tycker om det. Och jag gillar kaos och jag gillar snabb puls, men jag gillar det organiserat. Och att det gav mig ett helt nytt ordförråd att använda mig av när jag jobbar nu framöver. Att kunna beskriva det jag vill åt på olika sätt och speciellt att jobba med skådespelare man inte har jobbat med tidigare och som inte är van eller vetat om vem jag är innan. Det är enklare att förklara för folk som håller på med fysisk teater än andra. Och det var helt otroligt att få förklara det. Förklara varför jag tycker det är intressant till någon annan som tog emot det så fint.
Du nickar hela tiden, Åsa. Såg du nya saker hos Matilda som du inte hade sett förut när du såg henne regissera på det här viset?
Jag tyckte mer att det förstärkte verkligen ditt konstnärskap så tydligt. Eller det var så kul, för vi har ju jobbat tillsammans väldigt nära med Psykos och jag var inte alls närvarande i den här processen. Så det var väldigt kul att komma utifrån och verkligen känna att det här är Matildas andetag och fingertoppsarbete. Så det tyckte jag var jättekul att se, verkligen.
Ja, för ni har ju, eftersom ni har jobbat tillsammans så länge så måste ni ju känna varandra utan och innan.
Det är ju det vi inte har. Alltså vi känner ju varandra. Vi startade ju frigruppen hösten 2023 och träffades januari 2023. Så vi var verkligen modiga på att våga starta en frigrupp efter 6 månader av vänskap. Och vi kände verkligen sån trygghet i varandra professionellt i att våga göra det. Så vi har lärt känna varandra både professionellt och vänskapsmässigt på en väldigt kort tid.
Då har jag missuppfattat. Men berätta då, hur träffades ni då?
Jättegärna. Det var helt otroligt. Vi båda auskulterade på Unga Klara under Buster Keaton föreställningen med Suzanne Osten, Buster Keaton på månen. Och vi träffades. Sekunden jag såg Åsa var jag såhär, det här är en person jag vill bli vän med. Och sen så satte vi oss bredvid varandra, började prata. Åsa frågade mig, tror jag, vad är din drömpjäs att regissera? Och då sa jag Psykos 448 av Sarah Kane. Och då sa Åsa, vänta. Hon drog upp sin dator, slängde upp sin skärm och visade att hon precis hade skickat in sin ansökan för producentutbildningen på SKH med Psykos 448. Och det var verkligen som att jag brukar beskriva oss som de konstnärliga soulmates. Och det var verkligen som det när vi träffades, att det kändes som att det var menat att vi skulle träffas där och då och att det var menat att vi skulle skapa Psykos som vårt första projekt. Och jag tror det tog ungefär 2 månader av att vi pratade om det tills vi var så här, ska vi inte bara göra det? Och sen så skapade vi frigruppen. Så det gick väldigt snabbt och det var kärlek vid första ögonkastet. Och det är någonting väldigt speciellt med att hitta en person på det här sättet och att känna sån full tillit som vi känner till varandra. Och vi tackade Susanne Osten väldigt mycket för just den här, att vi hittade varandra. För att om inte hon hade haft den här produktionen just då och om inte hon hade haft den här öppenheten till att få in folk in i repsalen och att låta unga personer få lära sig av henne, då hade vi aldrig mött. Så vi hade aldrig kunnat skapa den konsten vi gör nu, för den skapar vi tillsammans. Och vi ger jättemycket upp. Alltså vi är otroligt tacksamma över att det var just Susanne Osten som tog oss tillsammans. Och att vi ser verkligen det här som ett. Vi tar verkligen med oss den upplevelsen att vi vill bära vidare allt det positiva hon gjorde för oss. Och det glittret hon har när hon regisserade. Och vilken närvaro hon har i rummet. Och att vi båda fick den tiden med henne och att få se det med henne tror jag definierar vårt sätt att se på vårt konstnärskap väldigt mycket.
Verkligen. Och jag vill också lägga till att vi hade ju hellre aldrig träffats där om vi båda själva inte hade på varsitt håll hört av oss till Unga Klara och personligen själv frågat om vi får ha eller sitta med och ha praktik där och liksom. Så det är inte så. Så vi båda frågade och kämpade själva för att få den här platsen. Så det är också där vi fann väldigt mycket likhet i att Ja, men att vi vågar liksom fråga om vi får vara med.
Ja, Bastikiten på månen var en fantastisk föreställning. Jag såg den också.
Ja, men verkligen.
Matilda, du har också studerat i England, i Sussex. Hur kom det sig? Vad studerade du?
Jag har alltid drömt om att bo i England och jag har alltid fascinerats av England har så otroligt mycket teater som kommer ut ur sig och otroliga teaterhus som skapar fantastiskt nyskapande och nytänkande teater. Och sen har jag alltid fascinerats av just in your face-genren som var Sarah Kane, Mark Ravenhill och massa andra duktiga från 90-talet i England. Så när jag fick faktiskt förfrågan om så här, vill du inte göra ett utbyte under tiden du pluggar här? Och då var jag så här, såklart jag vill göra det. Vem vill inte åka utomlands? Och sen så när jag såg att det var sista terminen man hade möjlighet att åka till England i och med Brexit så kan Erasmus inte längre skicka svenska studenter till England. Så kändes det självklart att jag skulle ta den möjligheten och åka dit. Så då åkte jag dit och var på University of Sussex som ligger i Brighton, ungefär en timme utanför London. Där studerade jag contemporary theater, så nutida teater, som var en blandning mellan en fysisk och akademisk utbildning där man verkligen fick djupdyka i olika typer av konstnärskap som finns i de nutida grupperna i specifikt England, men också andra internationella grupper. Och det var där jag fick kontakt med bland annat Forced Entertainment, för jag hörde av mig till dem medan jag var i England. De är en av Englands största frigrupper och har varit verksamma i 40 år, så det var en otrolig inspirationskälla. Och under tiden jag var där så pluggade jag också skrivande. Och det var genom det som jag också fick kontakt med den här skrivargruppen igår. Och fick möjligheten att verkligen lära mig om mitt skrivande där.
Åsa, du engagerade dig väldigt tidigt i att arrangera scenkonst. Berätta.
Ja, precis. Så min bästa kompis mormor var ordförande i Riksteaterföreningen Scenkonst Kalmar, som är en av två lokala riksteaterföreningar i Kalmar. Och det som gör Scenkonst Kalmar unikt är att den föreningen arrangerar scenkonst enbart för målgruppen unga vuxna. Och då är deras vision att om vi ska arrangera scenkonst för unga vuxna så måste unga vuxna finnas i styrelsen. Och så vi var liksom hälften äldre vuxna människor och hälften var unga vuxna. Och då när jag fick frågan att vara med så var jag 15 år. Hade bara gått på scenkonst med skolan liksom. Och Elisabeth Edberg Karlsson frågade mig, vill inte du vara med och arrangera scenkonst med oss? Och jag förstod ju ingenting. Alltså jag förstod inte vad arrangörskap innebar eller någonting. Men hon menar på att här fick jag komma med i en demokratisk grupp som tillsammans skulle välja ut olika produktioner som ska spela här i Kalmar, på Kalmar Teater. Och jag får vara med att argumentera och välja liksom. Och få åka på utbudsdagar. Och få se jättemycket scenkonst. Och jag lockades ju så mycket av tanken av att gud, kan jag få åka till en annan stad och komma härifrån Kalmar och se på teater och välja liksom. Men det som var spiken i kistan var ju att hon sa att det skulle vara fika på varje möte. Så då var jag helt såld. Fick vara med och bli lyssnad på och fick gå runt där på utbudsdagarna och liksom få träffa de här teaterhusen eller producenterna som ville sälja sina produktioner till oss. Så gjorde vi så ett poängsystem hur mycket vi tyckte om de olika produktionerna och om det är värt att betala det gaget. Och sen så i och med den föreningen så fick jag vara marknadsföringsansvarig och biljettförsäljningsansvarig. Men det att vara scenkonstarrangör innebär ju att du planerar, projektleder, bokar lokaler, säljer biljetter och ser till så att en fri grupp eller en teater kan komma till din stad och spela sin produktion. Och det var jättekul. Jag har arrangerat så mycket roliga grejer och det är verkligen det som har format mig till den jag är idag.
Var det liksom det som gjorde att du blev intresserad av det här med att vara producent?
Alltså absolut. Jag tyckte jättemycket om att vara med i liksom projektledningen och se till att det händer. Att möjligheterna kommer inte falla från himlen utan det är vi tillsammans som skapar möjligheterna till att något ska hända i din stad eller att ett projekt ska ske. Och det var verkligen, men jag visste inte vad producentskap var då, liksom, när jag gick på gymnasiet, för jag gick natur på gymnasiet. Utan det var någonting som folk sa till mig mycket senare. Borde inte du bli producent? Och då var jag så, vad är det? Alltså jag hade ju träffat så mycket producenter så mycket, men jag förstod aldrig vad deras faktiska jobb var. Och sen så kollade jag upp det och jag bara, det är ju bara att också vara en sorts arrangör, men att jag nu får liksom producera mina egna produktioner som ska få spela och producera, så det är bara att vara på andra sidan. Vilket är en kunskap som jag verkligen efterlängtade undermedvetet tror jag, att hur blir jag den bästa projektledaren för en produktion? Och jag kanske får berätta, välja vilka berättelser som ska berättas och vilka människor som ska vara med och jobba än att vara arrangör som köper in en produktion. Och det var ju väldigt stort steg för mig.
Men var du också, alltså, sålde du så att säga föreställningen, sålde du in den, var du ute och pratade eller du fick marknadsföringsmaterial tillsänt och sätta upp affischer och sådär, eller var du också del
Ja.
i att marknadsföra på annat sätt?
Alltså jag hade ju ansvar att marknadsföra i våran stad liksom. Så om vi hade köpt en produktion så fick ju jag allt material och sen så var det dags att sätta upp affischer, dela ut flyers, göra Facebook-evenemang, göra marknadsföring på Instagram, kontakta lokala P4-kanalen, kontakta lokaltidningen. Så det var verkligen så kul att få ropa ut i staden man bor i och säga, kolla det är det här som händer och ni ska komma hit och titta liksom.
Men när du tog kontakt med P4-kanalen och på Facebook och så där, lade du då till din egen?
Nej, absolut inte. Då var det liksom marknadsföringsmaterial som vi fick från den, alltså den produktionen liksom.
Men längtar du då efter att få göra ditt eget, så att säga?
Ja, precis. Och jag känner verkligen att de kunskaperna jag fick i min riksteaterförening har verkligen gett mig ett sånt stort försprång med att vara en scenkonstproducent. Och jag har så mycket praktisk erfarenhet som jag bara kan tacka min lokala riksteaterförening för.
Du blev också den yngsta ledamoten någonsin i Riksteaterns nationella styrelse på din 19-årsdag. Hur har
Ja.
det varit då?
Alltså det var otroligt speciellt, för jag blev nominerad av min regionala riksteaterförening, Riksteatern Kalmar län, till att vara med i nationella styrelsen. Och då frågade jag dem, men varför vill ni ha mig i nationella styrelsen? Det är ju jättestort. Och då sa de att de ville nominera mig för att jag hade ett sånt brinnande, en sån brinnande, vad heter det? Engagemang kring ungt arrangörskap. För jag hade åkt runt och föreläst inför andra lokala föreningar om hur de skulle värva unga till deras styrelse och jag ville verkligen trycka på hur viktigt det är med återväxt och liksom att involvera unga på liksom beslutsfattandes nivåer för att det ska vara jämlikt liksom, och ha en mångfald. Och att det inte bara ska vara en homogen grupp som bestämmer ens kulturutbud i en stad. Och det var 2019 då, så då, ja, det var verkligen på min födelsedag när jag fyllde 19 som jag blev invald och då var jag den första unga styrelseledamoten. Och nu, det var så stort att liksom ha folkrörelsens backning i att man vill satsa och tro på unga, även på den absolut högsta beslutsfattande nivån. Och det är ju jätteviktigt, och det signalerar ju också jättemycket mot andra organisationer, vad till exempel Riksteatern sätter för värderingar. Och idag så finns det två unga i nationella styrelsen, så det är ju toppen. Så jag tycker det är så viktigt att ta aktiva beslut, helt enkelt.
Jag förstår precis varför de tyckte att du skulle sitta där.
Tack.
Du fick också Barbara Quint's stipendium för forskning och utbildning för att kunna gå en utbildning på Stockholms konstnärliga högskola. Grattis till det, för det innebär också att du kan slutföra din producentutbildning. Berätta om det.
Alltså jag är så glad över att det finns stipendium för unga att söka som studerar, vilket är superviktigt, för jag kommer ju från en arbetarklass och har inte haft de ekonomiska förutsättningarna när jag kom ut i vuxenlivet. Och jag tycker att det är så viktigt att om man inte har en ekonomisk trygghet sedan innan, att det faktiskt finns möjligheter att söka stipendium. Så jag uppmanar verkligen att alla som lyssnar på det här att våga söka stipendium. För det ger mig mycket mer lugn och ro nu när jag kan fokusera helt på mina studier och inte behöva jobba extra jobb på det sättet som utmattar en jättemycket. Och producentutbildningen är väldigt intensiv och krävande. Så jag är så glad och lycklig och tacksam över att jag har fått de här stipendierna.
Du pratade ju förut om att dina föräldrar kom från Vietnam. Och vi har ju pratat länge om bristen på mångfald i svenskt kulturliv. Hur upplever du att det är nu för många som jag har talat med genom åren? Jag har arbetat i många så kallade mångfaldsprojekt. Det heter ju så, konstigt nog.
Ja.
Men hur upplever du nu, känner du som många har beskrivit för mig, liksom att man är ganska ensam? Eller har det ändrats, tror du?
Alltså jag tror det har alltid funnits jättemånga, eller inte jättemånga, men bra liksom mångfaldsprojekt genom åren. Och jag tror verkligen att de har gett ringar på vattnet. Men det som är, man vill ju att det ska vara återkommande projekt och inte projekt som bara tar slut när stöden tar slut liksom. Men jag har ju alltid varit typ den enda med sydostasiatiskt påbrå i alla sammanhang jag varit i. Även på utbudsdagar eller i teatersalongen eller på kulturdebatter eller liksom. Det har verkligen känts väldigt ensamt och nu så har jag bestämt mig för att varje gång jag ser någon, ja, men särskilt som kanske har ett sydostasiatiskt påbrå, så ska jag alltid gå fram till den personen och fråga vad den heter och hur den har kommit hit. Och mitt mål är att skapa ett eget litet community, för jag tror att det är så viktigt att hitta gemenskap och känna trygghet med varandra, för vi är väldigt få. Och jag tror verkligen att jag kan vara den första personen som går producentutbildningen med ett påbrå från Vietnam ever på producentutbildningens historia. Så jag tror liksom att det är så viktigt att säga hej till varandra och synas och stötta varandra. Även om det känns extremt ensamt liksom.
Ja, och det är ju märkligt att det fortfarande efter alla dessa år av uppdrag till både verksamheter och högskolor, att det överhuvudtaget ska behöva finnas projekt eller att man ska behöva känna sig ensam i den situationen.
Ja, verkligen. Och jag tycker också att det är så himla viktigt att projekten finns. För vi måste jobba strategiskt med projekt på de platser där folk faktiskt befinner sig. För man kan inte förutsätta att folk bara ska komma till en plats när man ska arbeta med mångfald, liksom. Så det är verkligen det är så viktigt att göra projekt som passar målgruppen man eftersträvar, tycker jag.
Ja, och inte minst för de barn och unga som ska känna att ja, men där finns det ett arbete som verkar kul och som är för mig.
Verkligen.
Ja, och sen så det som vi också har gjort med, vi pratade ganska mycket om det här i starten av Kvart Fatal och om hur viktigt det är att vi som, det är så lätt att bevisa att det inte är så svårt med våran frigrupp och att vi också har gjort ett aktivt val att vi vill representera och vi vill visa en riktig bild av vårt samhälle. Vi vill inte bara ha vita skådespelare, vi vill inte bara ha smala skådespelare, vi vill ha en viss, att vi vill ha alla typer av människor uppe på våran scen och att det är någonting som vi har gjort väldigt aktivt. Men också vilka typer av människor vi lyssnar på när vi jobbar med projekten. Och nu när vi gjorde Psykos 448 så jobbade vi med en referensgrupp som var, gjordes av en grupp som heter Scen utanför C som är teatergrupper utanför i förorterna i både Göteborg, Stockholm och Malmö som vi tog kontakt med. Och bjöd in och majoriteten av dem är icke-vita och majoriteten av dem har inte upplevt sig inbjudna till en teaterscen och de känner sig lite förvirrade vart deras plats är. Och vi kände att det var otroligt viktigt att bjuda in dem till det här. Också att jag är uppvuxen i Handen som är liksom långt ut från Stockholms innerstad och kände mig aldrig särskilt välkommen när jag gick in i dem. Och nu har jag enorm tur att jag är vit och privilegierad och en naturlig plats på de här ställena. Men jag upplevde så himla mycket när jag var ung hur viktigt det var för att bli inbjuden. Och jag kan förstå att det är ännu viktigare för de som inte har en naturlig plats att bli inbjudna. Och det var någonting vi jobbade så aktivt med under tiden vi jobbade med Psykos. Att verkligen prata med de här ungdomarna och ta in deras otroliga kunskap om hur det är att vara en ungdom idag. Men också att lyssna på dem med deras feedback. Att vi fick med oss, till exempel Psykos har otroligt avancerad svenska, den översättningen vi hade och den engelska är ju också avancerad. Och hur jobbar man med ett avancerat språk för ungdomar som kanske inte har svenska som sitt modersmål? Och hur ser man till att texten blir förstådd fast den är svår? Och det var någonting vi la väldigt mycket tid och uppmärksamhet på just för att vi vill skapa ett rum där alla är inbjudna. Och det är verkligen en av de viktigaste punkterna för oss.
Då kan det också, jag ska ta och föra in samtalet nu på just föreställningen, för ni har ju gjort succé med föreställningen Psykos 448 av Sarah Kane. Och ni är alltså mycket inspirerade av den brittiska dramatikern Sarah Kane. Och hon är ju känd för att skriva om psykisk ohälsa. Hon tog också nog sitt liv 1999. Varför är det här ämnet så viktigt för er?
Det är otroligt viktigt för oss på massa olika plan, både på ett personligt plan men också att bara vara människa. Det är framför allt viktigt att prata om psykisk ohälsa. Det är vetenskapligt bevisat att just att prata om psykisk ohälsa är den viktigaste stenen i att se till att folk mår bättre och att man byter den här stigmat. Och det är lätt att tro att vi ungdomar, eftersom vi är så himla mycket på sociala medier, vi pratar mycket mer, alla har diagnoser och allt sånt där, att det är lätt att tro att på grund av det så borde suiciden gå ner, eller lätt att tro att vi överdriver eller att vi ljuger, får man ofta höra, om att folk mår dåligt. Och det känns viktigare än någonsin att belysa den här typen av problematiken och mental ohälsa generellt. Speciellt för att ungdomar idag lever ett liv som är helt utmattande hela tiden. Man har behovet av att rädda världen på sina axlar varje dag. Att det är vi ska ta hand om miljön. Greta Thunberg som bara är ett barn ska stå ute på gatan och rädda miljön. Vi ska prata om varför det är så viktigt att transpersoner blir respekterade. Vi ska prata om hbtq-personer. Vi ska prata om allting hela tiden. Och sen samtidigt så får man kolla på sociala medier där man ser ett folkmord hända och det är skolskjutningar och det är otroligt mycket som ligger på ungdomar. Otroligt mycket som ungdomars hjärnor hela tiden måste hantera. Och det leder till mer psykisk ohälsa. Att man känner sig helt isolerad med den här tyngden av världen hela tiden. Och att det är otroligt svårt att lokalisera vem man ska prata med, vad är de här känslorna, är de här mina känslor eller blir jag påverkad, och alla de grejerna hela tiden. Och Sarah Kains text är en otrolig text som tyvärr fortsätter vara relevant. Man vill ju att psykos 448 ska kännas distant för dagens ungdomar, men det är en text som är otroligt närvarande för dagens ungdomar. Och den känns nästan som att den är skriven åt dem. Och speciellt att den tar inte bara upp hur det är att vara en person med psykisk ohälsa, utan beroende på hur man tolkar den så tar den också upp hur det är att vara en transperson, hur det är att vara en hbtq-plus-person, och hur isolerande det är att vara deprimerad. Och någonting som alltid består, oavsett vilken tid man pratar om när man pratar om depression, är känslan av att man är helt ensam. Och det var den största anledningen till varför vi satte upp psykos på det sättet vi satte upp den på. Vi hade två skådespelare som hade på sig likadana kläder och såg liknande ut i sitt hår och allt sånt, men väldigt olika annars i både sitt kroppsspråk och röst och utseende. För att verkligen visa att det kan finnas två personer, exakt samma tidpunkt, exakt samma dag, som känner exakt samma känsla fast de känner sig helt ensam och isolerade. För det är det så det känns att vara deprimerad. Och på ett personligt plan så hittade jag psykos 448 när jag var 15. Och redan då så hade jag haft det väldigt svårt med suicidtankar och suicidförsök. Och när jag hittade den här texten så var det som att någon hade tagit mina tankar i mitt huvud och skrivit ner dem. Och bara den känslan i den sekunden gjorde att jag kände mig mindre ensam och att jag kände mig för första gången förstådd. Och det var en av de största drivkrafterna jag någonsin har kunnat ha för att skapa teater. För att om en text har den otroliga makten och otroliga inverkan på en människa, vad har inte då en föreställning där man får se ett lidande? Och det är också, den har burit med mig, den texten har varit otroligt viktig för mig sen jag hittade den. Och att sen få göra den när jag är 24, när jag regisserade den, och få göra den på ett sånt pampigt och stort sätt som vi gjorde, och få höra den feedbacken vi fick, för allt jag hade kunnat drömma om. Och sen värt att nämna är också att vi gjorde ett aktivt val att inte nämna Keynes självmord i varken eftersamtal, programblad eller under själva arbetet när vi jobbade med den. För det är så lätt, och speciellt med den här texten, när den släpptes när hon efter hennes bortgång, då var det som att folk kände att man fick en inblick i hur hon mådde, att man fick läsa hennes dagbok nästan. Och att det var som att det marknadsfördes så här, att den här personen gick bort i suicid, här får man tillgång till dens sista tankar. Och det tycker jag är en enorm sorg, för att Sarah Kane var en otrolig dramatiker som revolutionerade den brittiska teaterscenen och skapade otroliga vågor i hur man skriver dramatik. Hon hade ett otroligt unikt sätt att skriva dramatik och blev också kritiserad helt galet mycket. Och jag tycker att för mig var det så otroligt att få lyfta hennes ord, och att vi gjorde det aktiva valet kändes så skönt att bara få handla om att hennes ord är helt otroliga, hennes verk är helt otroliga, och att vi önskar att hon var här, såklart. Men att hon är mer än hennes bortgång var väldigt viktigt för oss.
Jag tänkte på, du pratade om just språket, och det pratas ju mycket om just språkförståelse. Tänker jag på just, för den texten är ju inte lätt. Men
Det är en verkligen inte.
just då att använda en sån text, och jag kan föreställa mig att just för att den är så stark och att den talar verkligen till unga människor, inte bara till unga människor skulle jag vilja påstå, så kan det ju verkligen vara ett sätt att träna, att ta sig an svår text.
Verkligen, och det var en utmaning när vi skulle regissera den. Det är många ord som man själv inte känner igen eller förstår hela tiden. Och den är för skådespelare, våra otroliga skådespelare Amanda Björndotter och Emil Härnryd, var en otrolig utmaning att jobba med, för att det ligger inte naturligt på tungan att prata på det sättet. Och speciellt i och med att rättigheterna gör så att man inte får ändra texten, vilket jag tycker är både otroligt och jobbigt samtidigt, då gjorde det att vi fick verkligen djupdyka oss i så här, varför valdes de här orden? Och det gav verkligen inblick i att så här, okej, men hur ska vi gestalta de här supersvåra orden så att man fortfarande förstår vad de menar för folk som kanske inte hänger med? Och den är väldigt lång. Det är väldigt mycket och väldigt många långa ord. Och det kändes oftast roligt att jobba med. Och speciellt med vår referenspublik. Vi hade en kille en gång som vi hade efter ett referenssamtal tog upp sin hand och var så här, jag förstod ingenting, men jag älskade den. Och det var också helt otroligt att han var så här, vi har en scen bland annat där den ena skådespelaren spottar på den andra skådespelaren och låter spottet rinna över ansiktet. Och då var det också en ungdom som var så här, det är exakt så där det känns. Och då var jag så här, men förstod du, fick du med dig texten? Nej. Och då, så, det, då gör det ingen skillnad. Och att ibland tror jag att det är viktigt att kunna luta sig tillbaka i att ens gestaltning väger lika tungt som texten. Och att gestaltningen gör att texten förstås även fast inte man själv förstår orden av texten. Och det var verkligen ett spännande del av att jobba med det här projektet, att utforska när behöver man förstå och varför behöver man inte förstå alltid.
Om jag förstår det hela rätt då, så var ni båda på Unga Klara under arbetet med Bastikiton på månen.
Det var vi.
Och sen fick ni också stöd av Susanne Osten när ni arbetade med den här föreställningen då, Psykos 448. Berätta om på vilket sätt ni stöd.
För att när vi det var som att vi träffades och fick följa hela repprocessen av Bastikiton. Och det, som Matilda sa innan, vi fick lära oss så mycket av det. Och sen så var det som att vi satte igång vårt arbete, och under arbetets gång så var inte Susanne så närvarande, utan vi bjöd in henne för att se vår föreställning. Och hon svarade så fruktansvärt snabbt. Och då hade jag så skrivit världens mest välformulerade mejl, och vi var jättenervösa. För vi hade bjudit in hur mycket teaterchefer som helst, och men fick inget svar från någon, men förutom Susanne. Och då skrev hon, jag kommer, två biljetter tack. Jag skrek när jag fick det mejlet. Och ringde Matilda direkt, och så skrek vi tillsammans i telefon. Och sen så när dagen var kommen så kom hon till Strindbergs Intima. Och vi var så nervösa, verkligen. Och vi vågade inte säga ett ord för vi var så nervösa. Hon satte sig och såg föreställningen och var även kvar på panelsamtalet efteråt. Och det var helt fantastiskt, för sen kom hon ju upp direkt till Matilda och sa.
Jag går liksom, hinner gå av scenen. Jag ser Susanne stå med armarna öppna mot mig och jag bara, herregud, nu händer det. Susanne Osten. Det gick jag upp till henne och hon slår mig jättehårt på armen och säger, kvinnor kan. Och jag var såhär, ja absolut. Och sen var nej, kvinnor kan. Och verkligen tryckte på och började liksom välla ut sig hur glad hon var över att vi hade skapat det här, och glad hon var över att vi hade träffats genom henne. Och sen så pratade vi mer om eftersamtalet som vi hade hållit, som vi höll efter varje föreställning, där vi pratade om just suicid och hur man hanterar suicid i sådana här situationer. Och hon stod nästan och hoppade för att hon var så glad och så stolt, och bara upprepade hur otroligt stolt hon var över det här och vilket fantastiskt arbete vi hade gjort. Och sen så fick vi plötsligt, några veckor senare, så fick vi plötsligt ett meddelande från Åsas kompis. Du får berätta, Åsa.
Ja, det var på under Susannes 80-årsfirande på lilla scen på Dramaten. Där de anordnade liksom en hyllningskväll för henne. Och då, hon är ju känd över att alltid ha med sig sin Dramaten överallt. Och helt plötsligt så tar hon upp vårt programblad från Psykos. Och håller upp det framför en helt fullsatt publik. Och prata om hur viktigt det är att stötta unga nya frigrupper. Men framförallt att hon berättade om våran process kring att hur vi jobbade med att prata eller sätta upp en pjäs med temat suicid. Men också ha eftersamtal som handlade om suicidprevention. Och hur i det eftersamtalet så hade vi med Leif Svanlund som är ordförande för Riksförbundet Suicidprevention och Efterlevandestöd, alltså SPES. Han beskrev att vi lyckades gestalta hans dotters kamp mot suicid och hur han för första gången kunde reflektera och förstå hennes känslor och hennes kamp på ett helt annat sätt som han aldrig kunnat göra förut. Och att han var så tacksam över att han hade sett den produktionen. Och att hur det är det som är så starkt med konst som kan väcka så mycket reflektion och tankar hos publiken. Men också att vi fick under hela vår process ibland väldigt så, ni kommer aldrig kunna klara av att sätta upp den här produktionen. Det här är en jättesvår pjäs, det är en jättetung pjäs, inte ens de mest professionella regissörerna vågar ge sig på den här pjäsen. Ingen har ju satt upp den här pjäsen sedan 2004 på Teater Guillotine. Ska ni verkligen göra det här? Och det var det Susanne tog upp, att trots det motståndet vi fick så vågade vi sätta upp den här och det ledde till så mycket fina och bra reaktioner som vi inte ens kunde drömma om.
Men också den här kampen och nöjet att få jobba med unga personer. Att den fina, otroliga referenspubliken vi hade dissade också. Alltså, de kunde vara så här, jag fattar ingenting. Det här är idiotiskt. Och vi är så här, okej, på vilket sätt? Och att det tar mycket, och det nämnde Susanne också, hur att sitta kvar där och att hålla sig lugn och att ta in de här ungdomarna. Och det är någonting vi verkligen tar med oss från arbetet med Susanne, att hon vågade lyssna på ungdomar på riktigt. Det är många som man upplever tar in en referensgrupp med unga personer som ska göra teater för unga vuxna eller unga. Och sen så tar man in dem och bara, nu har vi gjort det arbetet, men inte lyssnar på dem. Och att det var någonting som vi verkligen har tagit med sig från Susanne, att man måste lyssna på dem. Om man vill ha dem som publik så måste man anpassa sig, man måste lyssna och man måste våga utmana dem och våga bli utmanad. Och det gjorde vi verkligen under den här tiden med produktionen. Vi hade både folk från förorterna men också ett gäng fjortisar som kom in. Det var ett moln av parfym, det var glitter, det var brun utan sol och de förstod inte, de bara, vad är teater? Varför ska vi kolla på teater? Och jag var såhär, snälla, bara kolla på det här och säg vad ni tycker. Och de efteråt kom upp till mig och sa att det här var första gången i deras liv som de kände att någon såg dem och förstod dem.
Hur rekryterade ni dem?
Med Scen utanför C så kontaktade vi dem via Scen utanför C's ledare. Och sen med fjortitjejerna så lyckades vi få tag i min fantastiska lilla syster Vilma. Hon hatar teater och tycker det är jättetöntigt och fattar inte vad jag håller på med. Och hon går i gymnasiet och lyckades ta med sig sina kompisar som alla aldrig har varit och sett teater. Vi övertalade dem genom att visa att vi hade fika. Det verkar vara nyckeln till ungdomars hjärtan. Och jag har faktiskt inte blivit så nervös som när de här ungdomarna kom in i salen och jag såg dem och var så här, det här är min drömpublik, nu får jag inte kasta bort det här. Och sen efter att de har sett det, De tog upp sina telefoner hela tiden och jag tänkte att de var svinuttråkade. Och sen när vi faktiskt pratade med dem så var de ju, hade ju gråtit, deras brunottansol var utsmetad och de var otroligt berörda och glada över att de hade sett det här och tyckte det var jättejobbigt att se den. Men samtidigt kände att vi hade tagit dem på allvar. Och någonting som vi fick utav att de tog upp sina telefoner var att jag skrev ner varje gång de tog upp sin telefon. Och det finns ett fenomen på TikTok där det är en video med någon som pratar och sen bredvid det så är det en video på typ slime eller någonting annat som distraherar. Och det är många ungdomar vars hjärnor som har blivit påverkade av att det är så mycket sociala medier och att det är så mycket som hela tiden dyker upp som gör att de har svårt att fokusera. Så det jag gjorde var att ta inspiration från de här slime-pratvideosarna. Och vid varje punkt där de hade tagit upp sin telefon så såg jag till att en person rörde på sig och en person pratade. För att kunna liksom balansera det här så att det blev som en TikTok-video helt enkelt. Och sen kom de tillbaka och ingen tog upp sin telefon. Och då kände jag att jag var ett geni. Och det där är också verkligen charmen med att man måste lyssna in vad ungdomarna faktiskt gör och säger istället för att bara ta vad de säger för att de kan vara blyga och annat. Det var verkligen helt otroligt.
Du har ju sagt, Matilda, att du är ointresserad av publik som älskar teater. Varför är det så?
Jag tror att det är för att jag aldrig har varit en publik som älskar teater. Det är väldigt, när jag var yngre så ville jag verkligen jobba med teater. Men det var väldigt sällan jag såg teater som jag kände, wow, det här älskar jag. Det här tycker jag är helt otroligt. Och jag stötte på väldigt många personer runt om mig i teatersalongerna som var äldre och försökte berätta för mig att det här var bra. Det här var otroligt. Men också att jag den publiken har vi och den publiken är helt otrolig. Jag älskar den publiken. Man ska inte kasta bort dem. Jag tycker att den äldre publiken som är trogna teatertittare är helt fantastisk att möta. Men de behöver vi inte liksom få in. De är redan inne. Och det är därför de är helt ointressanta för mig att försöka få in och försöka anpassa mig till. För jag är ute efter den här publiken som kommer vara vår framtida publik. Jag är ute efter den publiken som inte känner att de är tillåtna att komma in i teatersalen. Jag är ute efter de som känner så här, oj, om jag ska på teater, måste jag klä upp mig då? Då vill jag nog inte göra det. Eller till och med de som inte ens vet vad teater är, utan tror att det bara är en konstig version av film. Ja, det är de som jag tycker är otroligt intressanta för att det finns någonting i att inne i mig att jag vill bevisa för dem att de visst gillar teater och att jag kan hitta vad för teater de gillar. Men också finns det en otrolig drivkraft i mig att få skapa rum där man känner sig inbjuden. Och att jag tror att teater har den makten att skapa diskussioner och tillfälle för människor att reflektera över saker och att träffa nya människor och att utmana sig själv. Och att i ett säkert utrymme får definiera och utmana vem man själv är. Och den publiken är de som inte normalt kollar på teater. Och jag älskar dem.
Men när ni har jobbat med de här ungdomarna då, har du liksom hittat nycklar hos dem till vad det är du ska skapa så att säga framöver för att det ska komma fler?
Ja, absolut. Men det som jag tror att jag absolut har hittat nycklar, men det har varit det största jag har hittat, det är att de gillar konstig teater. Alltså Psykos är egentligen, den är liksom inte, vi har inte dummat ner texten, vi har inte dummat ner konstverket, utan det är en otroligt fysisk och avancerad föreställning som utmanar hur man ska förstå texten, hur man ska förstå rummet och allting. Den utmanar verkligen alla gränser som finns med teater, medvetet. De älskar det. Så det handlar mer om att man tar in dem och lyssnar på dem. Är att bara bjuda in dem och visa sig, hej, här är vi. Här finns vi. Vi vill jättegärna ha just er. Att få dem att känna sig lite speciella tror jag har mycket med saken att göra. Men också att våga åka till skolor, våga åka till där de är. Vi hade vår premiär på Värmeverket i Bredäng och gjorde det gratis för alla som var under 20. för att just kunna få in så mycket ungdomar som möjligt och visa så här, här får vi en gratis start till teater. Och det gjorde ju att vi fick en jättefin publik som inte riktigt visste vad de gjorde där, och det var mycket fnitter och så, men i slutet så kände de sig välkomna och sedda och inspirerade. Och det var det häftigaste, liksom.
Du då, Åsa, för att man pratar väldigt mycket om att det hänger på marknadsföringen. Går det bra så är det inte marknadsföringsförtjänst, och går det dåligt så är det marknadsföringens fel, eller hur? Va? Så,
Absolut.
vad har du fått med dig liksom för nycklar att tänka?
Det som är absolut viktigast är att man ska förstå att unga vuxna idag är så beroende av att det ska vara vackra bilder, en professionell trailer, att marknadsföringen ska se pålitlig ut. Vi har sådana höga krav på hur materialet ska se ut, för vi bombas med så mycket reklam och alltså content. Så vem som helst skulle kunna göra en proffsig video själv. Men det vi verkligen fokuserar på är att vi ville skapa marknadsföringsmaterial som väckte ett intresse hos vår målgrupp. Och då gjorde vi ganska mycket research och undersökte också vad är trendigt just nu. Och trender går ju väldigt snabbt ut och in. Matilda var väldigt snygg på att spotta ut balletcore-trenden som var på TikTok. Som innebär liksom, det var så trendigt med rosetter och det här väldigt feminina och vackra och lätta. Så det hade vi med i våra bilder till exempel. Den här sårbarheten, men också det fula, men det vackra i det typ. Och, så vi jobbade med vår fotograf, Linnea, vad heter Linnea i efternamn?
Linnea Tammerås.
Precis, och såg till att vi har samma bildspråk genom allt vi skapade och genom trailern med. Så det väckte så mycket uppmärksamhet för att vi hade bra marknadsföringsmaterial.
Ni spelade Psykos 448 på Strindbergs Intima Teater. Och sen så gästspelade ni med föreställningen på den bulgariska teatern, vad heter den, Fomatos?
Uppmato.
Fomatos teaterfestival, Small Season Festival. Och som ett av fyra utländska gästspel. Berätta hur ni fick de här möjligheterna.
Jo, så vi fick, vi såg ju inte det här komma alls. Utan vi hade satt som mål i början av vår produktion att det hade varit otroligt ifall vi kunde få spela utomlands. Men det var mycket tack vare för att Susanne såg vår pjäs och hon pratade med Simon Norton som hade blivit tillfrågad ifall han kunde ta med sig en svensk ung frigrupp med fokus på fysisk teater. Och han vågade lita blint på Susanne och ville skicka dit oss till Bulgarien. Och det var verkligen en överraskning som kom från ovan. Som vi verkligen bara tackade ja till och på en månad så fick vi repa upp produktionen och försöka lösa hur vi skulle göra med scenografin. Och allt gick så fort. Och vi måste verkligen tacka Teater Guillotine som ställde upp med replokal inför den här processen. Men det var verkligen helt en sån lärdom att få spela inför en publik som inte pratar svenska, att vi skulle texta pjäsen till engelska, hur jobbar man med undertexter? Och det var verkligen en sån chock för oss att möta en publik som vi skapar inte verket till dem, förstår ni vad jag menar? Utan vi skapar ju verket för ungdomar i Sverige. Men när det var ungdomar i Bulgarien, i Sofia, som såg det så blev det jättemycket kulturkrockar. Det blev också liksom teatertraditionella kulturkrockar. Till exempelvis så i Bulgarien så porträtterar man kvinnor fortfarande väldigt vackra med små känslor och kanske inte så provocerande, medans våran produktion var både Emil och Amanda raka motsatsen. Det var stora känslor, de var skrek och var jättefula och det var en väldigt provocerande pjäs i en väldigt liksom konservativ plats liksom på hur man ser på kvinnor. Så vi fick lära oss så otroligt mycket av att få spela utomlands, men också liksom erfarenheter i hur ska vi arbeta som grupp? Alltså, hur jobbar man med samarbete och hur ska man fixa en produktion på en dag i 38 graders värme på en plats du aldrig varit förut, och så ska du förmedla på engelska hur man ska rikta lamporna som ska vara enligt våran ljusdesign för ett teaterhus liksom. Så vi fick lära oss så mycket tack vare den möjligheten, men som sagt, vi såg inte det komma alls och det är vi alltså så chockade och så glada över, verkligen.
Hade ni några, jag kan tänka mig att ni inte hade den här typen av samtal efteråt så, men fick ni några reaktioner
Jo,
så att säga?
jag och
Det hade
Matilda
vi.
gav oss fan på att vi skulle ha ett eftersamtal, även om det var på engelska. Även om vi inte hade våra samarbetspartners som vi har skapat eftersamtalet tillsammans med. För vi ville ta ett stort ansvar i att öppna upp ett forum och ett öppet rum för där samtalet om suicidprevention ska kunna ske öppet och nära. Så dels fokuserade vi mycket på processen eftersom det var en teaterfestival. Men så tog vi med allt som handlade om suicidprevention fast på engelska, och det togs emot jättefint och de var så intresserade och det framkom jättebra och tydligt.
Men hade ni någon form av expertis på plats, så att säga, eller?
Nej, utan då vi tog med oss den informationen som vi har fått. Jobbade ju med Maskrosbarn, Suicide Zero Spes. Och då har vi också i det samarbetet suttit och haft konversationer med dem med hur vi kan hjälpa med suicidprevention. För att det är viktigt, när man jobbar med sådana här ämnen så gör det också, speciellt för skådespelarna som står och förmedlar informationen, så gör det också att publiken får en speciell kontakt till dem och vill komma upp till oss eller dem och prata om det här efteråt och verkligen blotta sig och prata om sina egna privata känslor. Och vi visste att det här skulle komma, vi var redo för den smällen. Så därför gjorde vi medvetet att vi hade flera samtal med de här olika personerna och fick tips om hur vi ska föra konversationen vidare. Men också hur man möter personer som är i den typen av huvud. Och det gjorde att när vi väl var där i Bulgarien, det var det sista vi gjorde med psykos, då hade vi haft eftersamtal på Värmeverket där vi började, inkomst och sen på Strindbergs Intima. Så jag hade haft ganska många möjligheter att lära upp oss om hur man pratar om det. Och precis som Åsa sa så valde vi att fokusera mer på hur vi jobbade med det. I och med att det var en teaterfestival. Men vi tog också med oss våra upplevelser och smarta tipsen som vi fick. Om att bara att fråga är det enklaste man kan göra. Att fråga hur mår du? Har du tänkt på att ta livet av dig? Att man ska inse att de frågorna är inte livsfarliga utan tvärtom. De kan rädda liv. Och att ibland hjälper det bara att man, det som jag tycker var helt otroligt som vi lärde oss av Suicide Zero, att en av de grejerna som hjälper mest är att man bara frågar, hur mår du? Mår du dåligt? Är det jobbigt? Ja, okej. Okay. Ska jag följa med dig till vårdcentralen? Och sen bara sitta där. Att det så sällan handlar om, man kan inte lösa någons mentala problem. Det ansvaret kan man inte lägga på sig själv eller någon annan. Det enda man kan göra är att stötta och finnas där. Och det var otroligt fint att ta med sig till ett land som fortfarande jobbar väldigt mycket med hur man ska hantera suicid och mental ohälsa och prata väldigt mycket mindre om det jämfört med Sverige. Och det kändes väldigt fint att få åka dit och att få ta med oss allting vi hade lärt oss i en miljö som inte har kommit till den nivån av att prata om den. Vi kändes ganska provocerande och lite hårda kanske jämfört med dem, för vår föreställning är blodig, skrikig, ett kämpande är vad den är. Och sen kommer vi två tjejer som sätter oss ner och säger så här pratar man om suicid. Men Efter det hade lagt sig så möttes vi av en otroligt tacksam publik som var fascinerade och glada över att vi hade tagit upp den här frågan.
Matilda, i höst så kommer du att skriva drama och regissera på uppdrag för Strindbergs Intima Teater. Vad är det för uppdrag?
Jag är otroligt taggad på det här uppdraget. Jag ska regissera en novell skriven av Alfhilda Grell som heter Skymning. Där jag har valt att ta den. Den har aldrig satts upp som teater innan. Den är ganska fåsidig. Jag ska ta den och sätta den i ett nutida sammanhang. Så jag kommer intervjua kvinnor som har blivit utsatta för fysiskt och psykiskt våld i nära relationer. Och skriva massa nytt material baserat på de här intervjuerna och sen sätta det i kontexten av 1800-talskvinnan. Så syftet med den här är att utforska vad har vi för rättigheter som kvinnor och var slutar de här rättigheterna, var börjar de här rättigheterna? Och också fråga oss, är det verkligen rättigheter ifall om de här rättigheterna hela tiden är uppe för diskussion? Är det rättigheter ifall om jag när som helst kan förlora dem? Det är väldigt sällan man pratar om mäns rättigheter i ett förhållande att de kan förlora dem. Och det är någonting som jag är otroligt, otroligt glad över att få sätta upp på en scen. Och även där vill jag rikta mig till en yngre publik och bjuda in dem till den här otroligt lyxiga teatern. Med sina vackra röda sammetsstolar och glittriga ingång så vill jag få in en yngre publik. Och jag jobbar ofta, så jag kommer jobba fysiskt. Jag är ganska punkig i min regi. Men den här vill jag verkligen utforska kvinnlighet, sårbarhet och ja, men bara den här politiska situationen vi är i just nu, som världen är i just nu. Jag inspireras jättemycket av den koreanska rörelsen just nu som handlar om att avstå från män för att få tillbaka kraft som kvinnor. Och även allting som hände med Trump, men också det som hände i Sverige och de diskussionerna som sker i Sverige. Känns otroligt viktigt att få göra en politisk föreställning och få koppla det tillbaka till en otrolig dramatiker och författare som Alfhilda Grell. Och också lyfta hennes konstnärskap som redan då var otroligt feministiskt och nytänkande. Så det ska jag göra. Det ser jag riktigt mycket fram emot.
Ja, det låter väldigt spännande.
Och vad heter produktionen, Matilda?
Ja.
Skymning heter produktionen. Så Skymning får ni komma och kolla på.
Tack, Åsa. Och Åsa, du ska ju studera vidare, men ni planerar ju ändå att driva Teater Fatal vidare. Och det tror jag alla har hört nu, också som har lyssnat på er, att ni känns ju oerhört drivna och målmedvetna och också förhoppningsfulla. Men situationen inom konst och kultur är ju generellt inte på topp. Var hämtar ni er lust och positiva energi?
Vi har verkligen hämtat den positiva energin när vi bevisligen har sett hur vi kan skapa ringar på vattnet och skapa mötesplatser. Och göra så att människor kan få mötas tillsammans med oss i olika delar av våra arbetsprocesser. Så det har gett oss så mycket drivkraft.
Vi vill inte bara vara baserade i Sverige. Utan vi ser verkligen vår grupp som en möjlighet att ja, men vara en del av den nya generationen av teater. Och det känns jätteviktigt och häftigt och kul. Och vi vill bara fortsätta bidra till att skapa nya konversationer. Vi vill bidra till ny kunskap, ny forskning kring teater. Vi vill ja, men testa gränserna i vad som är vad. Och ta inspiration från allting vi haft tidigare men också ja men, helt enkelt som jag sagt tidigare, var en del av det som är det nya. Och det tror jag verkligen att vi håller på med just nu när vi håller på att utforska vad som är experimentellt och vad som är utmanande. Och det känns verkligen givande att hålla på med.
Och hur upplever ni att det är att söka anslag då som en ny ung fri grupp?
Alltså vi tycker att det är alldeles frustrerande som en ung ny fri grupp. Eftersom Kulturrådet nyligen har ändrat om så att man bara kan söka projektbidrag en gång per år istället för två. Och det gör också att alla vi som är i den fria branschen slåss om samma pott pengar, vilket är superproblematiskt när det finns så bra frigrupper som har funnits i 20 år, konkurrerar med oss som precis har startats liksom. Och jag tycker inte att man ska konkurrera med varandra på det sättet, utan det borde finnas flera olika sorters projektbidrag med olika förutsättningar. För tänk om det hade kunnat finnas en pott pengar för fria grupper som kanske har funnits i högst 5 år, som en sorts uppstartspeng som kan stimulera branschen och unga, eller nya, bara nya konstnärer helt enkelt, eller nya konstellationer. För det vi gör nu, dels med det här systemet som är nu då, det är ju att alla söker nu, projektbidragen stängde förra veckan liksom. Man får svar i maj ifall man har fått pengar, vilket gör att hela det fria livet är liksom på paus och hoppas på att man ska få pengar. Sen så får alla svar och då har man 1,5 år sig på att skapa produktionen. Vilket gör att alla kanske lägger sin premiär samtidigt, alltså så sent som möjligt, för att man ska ha så mycket tid som möjligt att jobba med produktionen. Vilket gör att det kan bli ett glapp, såhär, ja nu i höst då så kanske det inte alls lika många premiärer. För att man inte vågat starta sin arbetsprocess för att man får svar i maj om man har fått pengar eller inte. Så det blir ju superproblematiskt hur för hela branschen att systemet ser ut på det här sättet. Och vi vill ju såklart också att, alltså det hade löst sig så mycket om det hade varit subventionerat att stötta kultur för privata finansiärer. Och vi behöver liksom sådana politiska instanser som kan stimulera vår kulturbransch, för just nu är det jättesvårt. Verkligen. Och kanske att fler fonder och stiftelser öppnar upp för att man kan söka för produktionsbidrag.
Har ni tittat på det som kulturministern föreslår med privata finansiärer?
Ja men absolut. Och jag tycker inte, alltså jag tycker, jag har precis varit på studieresa i London där alla teaterhus har som krav att minst 70% varje månad ska vara självfinansierat, annars så behöver de stänga direkt liksom. Och vi i Sverige är inte på den platsen just nu, så vi har det ju faktiskt ganska bra egentligen. Och absolut att privata finansiärer ska kunna liksom investera i teaterproduktioner. Men i England så pratar man jättemycket om alltså investerare och att de kanske ska få en del av royalties eller få en del av biljettintäkterna. Alltså det är en helt annan affärsmodell som vi inte har i Sverige just nu. Och då, för idag snackar vi mycket om att de privata finansiärerna ska ju bara ge pengar till oss, precis som Kulturrådet gör, att det är liksom samma sorts pengamodell. Utan jag tror inte att det riktigt finns, kanske i liksom absolut de privata, alltså kommersiella teatrarna har nog mer så. Men att institutionsteatrarna förväntar sig att man bara ska donera pengar. Och det kanske inte är så realistiskt än, för det är klart att investerarna kanske ska ha antingen jättemycket kunskap kring varför kultur är bra och viktigt och att man vill stötta det. Eller så vill de faktiskt ha någonting tillbaka och det ska vara win-win. Och jag tror att vi måste våga tänka i de banorna att hela strukturen måste funka. Man kan inte bara hitta privata finansiärer. Förstår du vad jag menar?
En blandning, tänker du?
Ja, men att man måste ju ha ett utarbetat system. Och det finns absolut, vart hittar man de här privata finansiärerna? Alltså jag kan signa mig på en bastuklubb med rika män. Men det är inte så lätt, förstår du?
Nej, det är nog, jag tror att alla brottas med det där. Hur får man kontakt med de som är villiga att satsa?
Verkligen, och då tycker jag att politiken verkligen ska hjälpa till med att stimulera sådana bra möjligheter för att privata finansiärer ska göra det.
Och
Ja.
sen det jag vill också lägga till är hur lite pengar det egentligen handlar om att stimulera mindre grupper. När man pratar om våran budget, när vi gjorde Psykos för 48, vilket är att vi hade en full produktion, vi turnerade på 3 olika platser plus en internationell turné. Det gjorde vi huvudsakligen på 5 000 kronor som vi fick från Malmö stad och sen fick vi 5 000 kronor från en privat finansiär. Och det är 10 000 kronor för att skapa produktionen och kunna turnera. Om då är det egentligen det som hade behövts utanför de 10 000 kronorna är ju pengar för löner. Och det är inte stora pengar i det stora hela. Och jag tror att det som skulle behövas är också vilka typer av diskussioner vi håller som teaterpersoner och kultur. Människor och folk som jobbar inom kultur, hur vi ska stötta varandra. Att det är väldigt lätt att känna att världen är emot oss just nu. Att allting blir nedskuret, vi får inga pengar, man får jättedålig budget, man kan inte göra de storslagna projekten man vill göra. Och det är ju en otrolig kamp att alltid behöva bevisa varför teater är viktigt. Men då tycker jag att vi borde vända oss till varandra som vet att det är viktigt. Att man vågar, till exempel, vi fick vår replokal under psykos från Anna Vnuk som jag jobbade med tidigare och som trodde på oss och lånade ut sin replokal för den står ändå tom annars. Och det finns så många olika små sätt som större teatrar eller större grupper eller bara personer som har jobbat längre inom branschen kan stötta unga, nya scenkonstnärer. Och att det är egentligen så lätt att få stötta varandra. Och då är det lätt att man kan hjälpa varandra att stimulera ny scenkonst. Att stå den tom en dag, låna ut den. Har du några timmar du skulle kunna läsa igenom ett manus och ge feedback, gör det. Har du möjlighet att komma och åka till en gymnasieklass som håller på att prata om att starta en frigrupp direkt efter att de går ut gymnasiet, gör det. Det är någonting som jag tycker är, och vi tycker är otroligt viktigt, är att vi stöttar varandra nu. Att ja, det är tufft och det är jättelätt att gräva ner sig i ett litet hål just nu och känna att ingenting kommer gå bra för att vi inte får någon stöttning statligt. Men vi har ju varandra och tillsammans är vi så mycket starkare. Och det är mycket roligare om man stöttar varandra. Jag tycker det
Gud,
är
ja.
otroligt kul att gå på föreställningar och vara så här, där är den här personen och den hjälpte mig med det här. Jag älskar den personen. Eller, och den här personen hade jätteintressanta punkter och feedback om mitt konstnärskap. Tack! Och unga människor är otroligt tacksamma och vill så gärna få den här feedbacken.
Verkligen. Och jag tycker också att stora institutionella teatrar hade kunnat stimulera branschen och få saker tillbaka sen, att man måste se de långa synergieffekterna. För det jag blev väldigt inspirerad av på min studieresa i London var till exempel att Jackson's Lane, som är en teater, fungerar som Kulturhuset Stockholm. De erbjuder 2000 timmar för cirkusartister att repa i deras lokaler när det är ledigt. Och de är väldigt så flexibla med tiderna. Eller till exempel Royal Court, som alltid har jobbat för unga, nya eller bara dramatiker. Hade en utlottning när jag var där på 600 pund var till 6 personer som dramatikerna kunde få göra vad de ville med. Och jag tror att vi i Sverige behöver ta så mycket inspiration på vad andra teatrar gör för att stimulera varandra. För det kommer ge tillbaka till branschen. Och man behöver inte gatekeepa med sina resurser.
Problemet idag tror jag är att resurserna dras ner på alla håll. Så att det
Absolut, det
man
dras ner på
håller.
alla håll och att det verkligen handlar om prioriteringar.
Jag har ju haft som en återkommande fråga i mina intervjuer om och i så fall när och varför arbetarrörelsen, alltså SOV, övergav tron på konsten, kulturen och folkbildningen som en viktig del i samhällsbygget. Och då har jag ju mestadels intervjuat människor med lång erfarenhet av att verka i svenskt konst och kulturliv. och som då har följt kulturpolitikens svängningar. Och kulturpolitiken som de flesta av oss har känt den fyllde ju 50 år förra året. Och vi som har varit med under den tiden anser den bara lite skamfilad. Och i alla fall jag anser att sveket ligger hos de som drev fram den. Och de som styr nu har ju egentligen aldrig velat ha den. Men S och V och de senare uppfann den. Var finns de nu och varför är inte försvaret starkare? Ser de inte betydelsen? Och då tänker jag, hur ser ni som är unga på väg framåt på saken? Det tycker jag är intressant.
Ja, kulturpolitik är ju en sån himla viktig fråga och speciellt nu när vi håller på att ge oss in i kulturen på ett professionellt sätt. Och jag håller helt med om att den kulturpolitiken vi har nu är inte hållbar och det är en enorm sorg att kolla på politiker och se att de inte driver den frågan. Jag tycker det är väldigt tråkigt och speciellt de som leder nu och de vindarna vi får av SD som växer varje dag, är ju att minska den kulturpolitiken vi redan har och den kulturpolitiken vi har är inte bra nog. Det tycker ju alla som jobbar inom kultur och alla kan se det att betydelsen av teater är otroligt viktig och att vi ger oss inte riktigt. Och det är otroligt svårt att vara i en yrke där man hela tiden måste försvara sig. Och det kan jag förstå att du, Ulla, verkligen måste ha jobbat med i och med hela kulturförsvaret. Att man hela tiden måste försvara sig och hela tiden förklara varför teater är viktigt. Och det vi hoppas på är att vi kan lyfta att det faktiskt är skillnad. Och att vi vill fortsätta ha stora diskussioner och bjuda in och se till att våran röst blir hörd och att vi kanske ger ett nytt perspektiv för folk som har jobbat med det här väldigt länge. Men det är en otroligt svår fråga om hur man ska göra och vad man bör göra.
Och vi tycker att det är så viktigt, för jag tror att vi som jobbar inom kultur, i kultursektorn, är så duktiga på att prata med varandra om hur jobbigt och hur viktigt vi har, eller hur jobbigt det är och hur tufft det är det med nedskärningar och allting. Men det vi måste bli bättre på är att skrika utåt, för vi behöver inte lära varandra om hur dålig kulturpolitiken är, utan vi måste berätta det för tjänstemän, framför allt till politiker. Och vi måste prata med alla andra runt omkring så att samhället förstår hur allvarligt det är med politiken och att det inte bara handlar om oss utan det handlar om hela samhället.
Men
Precis.
också, förlåt.
Jag tänker just på det att vi är så vana på något sätt också att vi, ja, att inte ställa krav utan att vara tacksamma på något sätt för det vi får. Och jag tror att det är också det där att det ofta sägs att vi kräver så mycket, men vi kräver ju inte egentligen för vår egen skull, precis som du säger, utan det är för att vi är övertygade om att det är väldigt viktigt för både människor och samhällets utveckling.
Verkligen, och då tror jag att det är viktigt att vi ska vara duktiga på statistik och ge konkreta exempel på vad vi är bra och hur vi påverkar samhället. Alltså jag tycker verkligen också hur viktigt kultur är för infrastrukturen och alltså Sveriges image utåt mot resten av världen. Jag fick höra att Abba Voyage i London hade dragit in 2 biljoner pund sen de startade liksom. Och om man hade mätt på hur mycket arbetskraft och eller arbetstillfällen det ger för människor för turismen ökar bland annat så önskar jag att man kunde satsa på kulturpolitiken och ge bättre förutsättningar för folk att arbeta.
Men också att vi måste vara bra på att få in en ny publik. Vi behöver en publik som är engagerad och vill se. Och vi har otroligt fin publik, men samtidigt så fyller vi inte alla stolar på institutionerna. Även de med, alltså stora institutionerna har svårt att få in hela tiden. Och det handlar ju såklart om andra ekonomiska förutsättningar och att samhället just nu är väldigt svårt för pengamässigt. Det är väldigt fattigt. Men hur gör vi då? Vad gör vi då? när den här publiken inte kommer in? Och vad gör vi med den framtida publiken som vi inte inkluderar? Och det är det som vi typ brinner väldigt starkt för, är just hur får vi in den här publiken för framtiden? Vi vill ha en publik som om de börjar komma nu när de är 15, så kanske vi har en publik fortfarande om typ 40 år. För att de kommer fortsätta komma. Och vi behöver en stadig teaterkultur där folk går och kollar på teater och vill se teater. För jag tror också på att det handlar jättemycket, framförallt om det som Åsa pratade om, men handlar också om att vår publik vill se det och nämner det och säger det högt. Det tycker jag är
Verkligen.
otroligt viktigt.
Och så här, vad är det för berättelser och produktioner som visas på, vad är det för repertoar vi erbjuder? För det påverkar så mycket vilken publik som kommer. Och det är liksom, jag vet det här är det äldsta kortet i boken liksom. Men det är faktiskt sant. Alltså vad har vi för, alltså, spridning på berättelser om man ser över repertoaren på institutionsteaterna liksom?
Jo, och ja, men det är också hela bredden på konsten och kulturen och folkbildningen. Och fri press och media och alltihopa hänger ju ihop. Och sen, jag menar, det är ju inte bara att fylla hela stora salonger, utan det är också väldigt viktigt det som ni har berättat här, att det kommer en människa i kvällens publik och berättar att det här har betytt så mycket som för den här pappan. En sån kväll känner jag igen, liksom att man då tänker man, ja men det här är värt allt slit.
Verkligen. Och jag vill också bara lägga en replik på, alltså, det här med mångfald. För det är så viktigt att det handlar ju om satsningarna man ska göra för att jobba med mångfald. Är ju inte när folk redan är professionella egentligen, utan det är från början, alltså starten i skolorna, kulturskolan, vad har vi för utbildningar, folkhögskolorna. Att det är där man faktiskt börjar arbetet med mångfald. För sen så ska ju människor bli professionella och duktiga på det de gör. Och det är då vi ska ha en palett att välja mellan. Det är ju för sent när folk redan är 50. Alltså, faktiskt. Men då kan man absolut bara, då kan vi gå en kurs och lära oss vad. Men det är inte det vi vill. Utan jag tror att det är så viktigt att inte glömma bort barn och unga. Verkligen. Och de
Jo.
estetiska ämnena i skolan.
Jo,
Och att
precis.
man inte ska se ner på att konst är någonting man inte kan jobba i. Att vi måste sluta få, eller att vi tillsammans måste få bort den här skam. Att man inte kan göra karriär inom kultur, för det kan man.
Ja, alltså det är många unga som blir avrådda idag från att ägna sig åt det. Du kan inte försörja dig på det här. Så att det är bedrövligt. Men som avslutning så vill jag fråga er, tror ni att det är möjligt att få till ett samtal om huruvida konstkultur och folkbildning faktiskt fortfarande håller som ett av fundamenten för ett gott samhälle? För det var ju trots allt en viktig ingrediens i ett av världens mest framgångsrika recept för att ta ett land från extrem fattigdom till att bli ett av världens rikaste och mest jämlika och även jämställda länder.
Ja, alltså 100%. Jag tror att så länge vi fortsätter prata om det och så länge vi fortsätter att bjuda in till diskussion, så tror jag på kraften som människor har i sig. Både i vad teater har för magi och all typ av scenkonst, men också att vi har de här otroliga människorna som orkar hålla i nu när det är stormigt och vågar fortsätta förklara varför det är viktigt. Och orkar förklara för just konst och kultur och folkbildning, allt det hänger ihop med varför vi fungerar som ett samhälle. Då tror jag tror verkligen på människors kraft och samtalskraft att hålla den här gemenskapen och drivet framåt. Och jag hoppas verkligen på att vi kan få lite liv i våra politiker och att de kan lyssna på oss och att de kan förstå att jag vet inte hur mycket vetenskap de vill ha. Men det finns otroligt mycket vetenskap baserat på att just det här funkar. Och att vi har bevis, otroligt mycket bevis på att det här funkar. Och att jag håller mig hoppfull om att det kommer vända. Det gör jag. Och jag håller mig hoppfull om att våra samtal och dina samtal gör skillnad.
Vad säger du, Åsa?
Nej, men jag håller helt med. Alltså, vi svenskar har ju alltid varit väldigt duktiga på att organisera oss. Och det ska vi fortsätta vara stolta över att vi kan. För det är det som också gör oss så unika och så jävla bra. Vi måste bara hitta nya sätt på att organisera oss som passar vårt samhälle idag helt enkelt. För folk bryr sig. Folk kommer. Och folk vill ha känna gemenskap. Verkligen.
Stort tack, Matilda Blin Larsson och Åsa Huang, för att ni ville medverka. Och stort tack för att ni är så väldigt, väldigt hoppfulla och engagerade. Och det ger mig energi att höra er prata om er framtid.
Men det är så fint att du vill lyfta just det, för vi tror att det är så viktigt vilken ton man har gällande sig själv och för branschens framtid. Vi måste vara hoppfulla och positiva och se möjligheter, annars så gräver vi vår egna grav.
Ja, det är bra slutord. Tack för det. Och tack för att ni lyssnade. Och den som vill veta mer om kulturförsvaret, om tidigare och kommande poddar, kan gå in på kulturforsvaret.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Och under samma flik som heter media så hittar ni också vår fasta krönikör som skriver under rubriken Gunnars hörna. Det är Gunnar Bergdahl. Och vill ni gå med i vår Facebookgrupp så är det bara att gå in, söka på Kulturförsvaret och ansöka om medlemskap. Numera är det möjligt att bli medlem både i vår Facebookgrupp och att bli stödmedlem i vår nybildade ideella förening. Sök under fliken medlem på vår hemsida. Båda delarna är öppna för alla som är intresserade av konst, kultur och som tycker att det är viktigt att konst, kultur och fri press och media diskuteras på samma villkor som andra politikområden. Tack och på återhörande.